Okej, välkomna. En ny podd igen. Och du... Tobias, är du med?
Ja.
Ja, bra.
Jag sitter här.
Du, Vi tänkte så här, varför har vi den här podden?
Ja, alltså det började med ett experiment med förra avsnittet och vi ville se om någon ville lyssna på det här. Och det var ju 100 lyssningar, lite mer är vi uppe kanske nu. Så då sa vi, nu kör vi. Och vi gör väl det här för att vi tycker om att prata om YH, alla yrkeshögskolegrejer på en sån här nivå. Och vi tror att många andra uppskattar det samtalet också och kanske vill vara med och prata med oss.
Precis, för att vi riktar oss väl förhoppningsvis till er som jobbar med YH.
Vi tror ju det.
Ja.
Sen är det kanske fler. Det kanske är några som studerar på YH eller gör andra saker som också vill lyssna. Ja. Ni är välkomna att vara med.
Och alla får komma med input.
Mm. Jättegärna frågor, funderingar, tips på upplägg. Eller om det är någon som känner att de vill bli intervjuad i podden. Ni är väl öppna för det också. Kanske plocka in lite gästgrejer på sikt i alla fall. Vi har väldigt mycket saker vi själva vill prata om.
Så det är en lite egotrip när det gäller...
Ja.
YH-snack. Ja. Nörderit.
Hoppas vi att ni ser ut med oss. Men när lyssnartalet dyker, då tar vi in gäster.
Ja.
Det kan vi prova.
Ja. Okej. Okay. Förra podden då, kan vi bara ta en liten recap på kanske. Tilldelningen.
Precis. Då hade ju myndigheten precis meddelat vilka utbildningar som får starta till hösten då och fram efter det. Så då var det lite statistik på det. Hur mycket tilldelning det var inom olika områden och vad som hade hänt där. Mm. Och nu har väl det sjunkit in och skolorna är igång och börjar jobba med det här. Nu ska alla utbildningar dras igång. Allt som blev beviljat där ska ju starta till hösten.
Ja.
Så nu är det full rulle.
Ja, de måste fylla klasserna med studerande och se till att de har utbildningsledare. Jag har aldrig sett så mycket utbildningsledareannonser ute som det är nu.
Nej. Jag är också referens på massa personer som är ute och söker utbildningsledarjobb nu. Så det känns som att det är rörelse.
Uh-huh.
Alltså det kommer bli fler utbildningsledare. Mer i utbildning. Det är ju en expansion. Myndigheten har ju sagt det här nu. Att det växer.
Uh-huh. Vi fick faktiskt en feedback på förra gången.
Uh-huh.
Har jag fått.
Vad roligt.
Att vi var lite Stockholmscentrerade.
Yep.
Så det är svårt med
dialekten nu. Så
vi pratar östgötskare.
Ja.
Men det är klart, det är jätteglada för feedback.
Ja, och det är jättebra för att vi rör oss ju faktiskt mest runt Stockholm eftersom vi båda jobbar här. Så vi ser ju mest utav det. Men vi vet ju att YH finns i hela landet också. Så att, Men det vi ska prata om idag är inte så Stockholmsriktat.
Nej, det hoppas jag inte. Vi ska prata om kursplaner.
Vi tycker att det är ett högaktuellt ämne just nu eftersom det är den här delen av året där kursplaner måste sättas. Alla de här nya utbildningarna måste ju också ha kursplaner. Måste ju veta vad som ska hända i dem. Så det tänkte vi prata om idag.
Ja, precis.
Nu kör vi.
Ja.
Yes.
Då, idag alltså, kursplaner.
Ja.
Mm.
Mitt favoritämne, måste jag säga.
Ja, lite mitt också.
Ja.
Det kanske blir... Vi får skynda på det här.
Ja, och vi kan väl också redan nu säga att det finns massa saker vi skulle vilja prata om som vi inte tror att vi hinner. För nu har vi ju... Också, jag fick också en feedback och det var ju att vi gärna får oss på 30 minuter.
Okej.
Så jag klarar det. Men det var, vi var 40 minuter förra gången.
Det var det.
Ja.
Det var det.
Så to the point.
Ja, då kör vi igång.
Ja.
Men vad är en kursplan? Och vad innehåller en kursplan? Tobias, det kanske vi ska börja med.
Ja, det kan ju finnas någon som lyssnar som inte är helt bekanta med det. Men kursplan är ju det som bestämmer vad som händer i kurserna. Och alltså vad de studerande ska ha lärt sig när de går ut utbildningen. Summan av alla kurserna blir ju liksom yrket i slutändan.
Just det.
Så att den säger ju vad de ska lyckas med. Vad de ska samla in för kunskap och för färdigheter. Även det vi kallar för kompetenser.
Just det. Och då kan man ju fundera på varför vi tar upp kursplanen nu. Och det är lite som du sa, att det är väldigt aktuellt just nu i tid.
Jag skriver ju mycket kursplaner på våren, så för mig känns det väldigt aktuellt. För det är nu man brukar börja behöva skriva ner de här, se över de gamla kursplanerna och så.
Men sen är det ju också att vi har ju själva sett stora problem med kursplaner och vad det innebär för en lärare att inte ha en bra kursplan.
Absolut.
Och även för de studerande.
Yep.
Men så är det ju så också att i kvalitetsgranskningsrapporten och tillsynsrapporten, senaste utgåvorna, så har ju faktiskt kursplanen varit, från myndigheten då, så har ju kursplanen varit där man slår ner mest på.
Mm. Ja men precis, det toppade väl förra året och då var vi väl uppe i nästan hälften av alla hälften av all kritik i stort sett var riktad mot kursplaner. Nu har det blivit lite bättre. Men det är en stor del och det är enskilt största området.
Och då brukar det vara hur de är utformade och hur de håller den här röda tråden.
Men precis, det är rätt mycket slarv runt det. Även om det är väldigt mycket av kärnan i vad som händer i utbildningen, så är det ändå dokument som måste underhållas och förvaltas hela tiden. Och det är lätt att man glömmer bort det. Så att det är inte bara så att nya utbildningar får dåliga kursplaner för att man skriver dem slarvigt, utan även för att gamla inte hålls uppdaterade och inte hänger med. Och det är ju ett arbete som ska pågå hela tiden. Och det är mycket sånt som vi, eller jag i alla fall, jag tror du också ser det, springer på att man får en kursplan som känns lite utdaterad, lite gammal, lite slarvigt formulerad.
Ja, och framförallt att den inte håller någon röd tråd genomifrån alltihop. Alltså uppifrån
Ja.
innehåll, syfte, mål, betygskriterier.
Ja, men vi kan väl säga det, det är ju väldigt, alltså det är ju ledningsgruppen för utbildningen som består utav de som kommer anställa i slutändan, eller representanter från de bolag och organisationer som kommer anställa. Det är de som påverkar innehållet mest. Och när de vill tillföra någonting så kanske man stoppar in det lite fel i kursplanen. Man trycker in det på ett ställe men glömmer att liksom se det hela vägen. Så att ibland så kan man hitta en kursplan där det står att liksom kursen ska handla om det här. Men det står inte att den studerande faktiskt måste lära sig det. Det är ju ett väldigt vanligt fel jag ser. Att vi måste inte kolla att de kan det. Men vi tycker att kursen ska
Det
handla om det.
kan ju faktiskt tendera lite på ett annat nedslag som görs i de här rapporterna. Det är ju att ledningsgruppens delaktighet är inte alltid 100%.
Nej, frågan är om det finns en
Jag
korrelation.
tror nästan det
Ja,
när jag tänker efter.
det är fullt möjligt att det är så.
Ja, för att man är nöjd att man har de här kursplanerna.
Ja.
Och alla i ledningsgruppen är nöjda med att det finns kursplaner.
Precis.
Och då, för att lyfta på locket lite.
Och det jag har hört väldigt många gånger från olika utbildningsledare, både erfarna och inte erfarna, det är att man både tycker att det är lite jobbigt att ändra i dem och att man säger så här, men det gör vi nästa gång utbildningen startar. Alltså man vill inte peta i det löpande. Och det här också, men lite armlängds avstånd från det.
Då lite på, alltså, och då går vi in lite på det här med att forma kursplaner.
Ja.
Det har du något om.
Alltså,
Det tycker du något om.
ja, det tycker jag något om. nej, men man kan väl säga så här, det finns ju ett regelverk. Det finns en förordning och det finns föreskrifter som säger hur en kursplan ska vara utformad. Och där är det ju uppspaltat vilka rubriker som ska finnas, vad det ska stå och sådär. Och man kan antingen ge sig på en kursplan genom att liksom vara korrekt. Man följer förordningen och föreskrifter och skriver rätt rubriker och rätt innehåll. Och då kan det vara okej. Då tycker jag att man är kanske så här, vi gör det för att myndigheten kräver det här.
Och myndigheten kallar det här skyltfönsterverksamhet. Och det tycker de inte om.
Nej, precis. Men man upplever ändå att man gör det här för att myndigheten,
Ja.
liksom, det här är vad myndigheten vill ha.
Ja, just det. Därför gör man det.
Medan det man egentligen ska göra med en kursplan, det är ju att fundera på vad är det faktiskt vi ska få in i de studerande? Vad ska de träna upp för färdigheter? Vad ska de förstå teoretiskt? Så att de blir liksom formade på ett sätt så att de passar för den yrkesrollen de ska ut i. Och sen så ska man mappa in det så att man fortfarande följer regelverket. Det är viktigt att följa det ändå, tycker jag. Men att följa regelverket betyder inte att det blir en bra kursplan. Så att jag tycker att ambitionen är ju att se till att kursplanerna verkligen garanterar bra kurser och rätt lärande.
Något som jag tycker är otroligt, eller vad jag ser att många inte tittar på helt enkelt, det är betygskriterierna. På något sätt. Det är ju de vi ska bedöma efter.
Ja, men absolut.
Och ibland kan jag tycka att man bedömer mer efter examinationsmomentet.
Ja.
Alltså, kan du examinera på rätt sätt?
Ja.
Det tycker jag är en väldigt intressant grej. Och det är nog för att man tittar inte på vad som står på betygskriterierna helt enkelt, utan mer, jag måste ha en tenta.
Ja, och jag vill lyfta det här liksom ett litet samhällsperspektiv en kort stund. Så upplever jag att de som studerar tänker likadant. Alltså vi har ju fått frågor om så här, varför ligger inte tentan sist på kursen? Eller så, vi testas inte allt på tentan. Det finns någon uppfattning av att en kurs så har man massa föreläsningar och sen så skriver man en tenta och då är man klar. Men det som är så fint med hela YH-formen är ju att det är mycket färdighetsträning och det är inte akademiska studier. Så att tentan är kanske det är det jag tycker sämst om. Alltså tenta kan vi testa lite kunskap på, men vi kan oftast inte testa att de är redo för en yrkesroll. Och det är där vi är inne på det. Examinationsmomenten är ju lärarens sätt att se att de studerande kan de saker de ska kunna.
Just det.
Både färdighetsmässigt och kunskapsmässigt. Så att vi liksom, är det en färdighet, då ska vi ju ha någon praktisk övning så att de faktiskt gör det. Och därför blir betygskriterierna grunden. För om vi vet vad de ska lära sig, då kan vi sen fundera på hur de ska testas på det.
Och något som jag tycker, som jag inte vet Tobias om du tycker, vi har pratat om det många gånger, men det, och vi har stött på det nu i dagarna nästan, får jag säga. Och det är det här med att examinationsmomentet inte stöttar sig i betygskriterierna. Det här var jag, tycker jag i alla fall. Att till exempel ett grupparbete.
Mm.
Om du inte deltar i ett grupparbete på rätt sätt, då får inte du G.
Just det.
Säger många. Men om man tittar på betygskriterierna så står det inget alls om att man måste klara av att jobba i grupp för att få G.
Nej, oftast är det inte det.
Nej, oftast. Men ibland, de som är observanta så finns det med.
Ja.
Men annars så finns det inte alls med. Och då kan ju faktiskt en studerande säga så här, jag har uppnått betygskriterierna utan att vara med i gruppen.
Mm.
Och då måste man kunna bemöta det på något sätt.
Ja, men
det
här precis.
Ser jag som en utmaning.
Ja, men för att spela vidare på det, jag kör ju en kurs just nu där jag också har varit med och format kursplanen från början. Och där står det ju rätt tydligt att det är att man både självständigt och i ett team ska kunna någonting. Och det är ju för att branschen också vill att man, ibland ska man kunna göra vissa saker självständigt i det här. Men ofta så jobbar man i ett arbetslag eller ett team som gör det här tillsammans. Och då ska det stå i betygskriterierna.
Ja.
Det är det det gör. Då står det där och då vet jag att det här, jag måste kunna se att den här personen kan både självständigt på något sätt och i en grupp.
Ja.
För att se att det funkar på båda sätten. För det, branschen vill inte ha någon som bara gör det här självständigt. Den måste kunna bolla med andra, resonera, göra vissa saker. Och då står det i betygskriteriet.
Mm.
Och sen så blir ju det naturligt att det är ett moment som då är grupparbete för att kunna testa det.
Ja.
Men skulle jag få önska så skulle man ju nästan vilja ta bort examinationsformerna ur kursplanen. För att de borde ju ge sig av betygskriterierna.
Just det.
Så i det bästa världen så skulle det ju räcka.
Rätt
i. Ja, men det tror jag inte vi kommer.
Nej.
För den är lite helig att det står i. För det är också viktigt att den studerande får reda på hur den kommer testas. Så att det blir rätt säkert och tydligt. Och det gör det ju. Men jag har gjort en kursplan för ett tag sedan där vi var så noga att vi skrev in alla exakta momenten och beskrev dem i kursplanen. Alltså vi gjorde nästan kursplaneringen direkt för att vara tydliga med hur vi ville testa sakerna.
Okej, så länge man själv ska köra kursen.
Ja.
Det är inte så bra för en anordnare. En utbildningsledare så kommer en ny konsult in och tycker att nej.
Nej, vem vill inte göra så? Nej.
Nej.
Precis. Nej. Och det är klart, jag har tagit bort det de här också. För vi ville ha mer handlingsfrihet och det var ju jobbigt att ändra kursplanen när vi ville göra små justeringar.
Ja.
Men det kan vara skönt att göra det. Tänk, jag tycker att när man planerar en kursplan så kan man ju tänka så här, skulle vi nog tänka sig att genomförs?
Ja.
Och då vet man om kursplanen håller för det.
Just.
Så att man liksom, man kanske vågar tänka lite en testplanering av kursen.
Ja.
Som ett liksom sätt. För då märker man ju att så här, men vi kan inte testa att någon praktiskt kan göra på en tenta. Jag hade någon kurs jag skulle leverera där det var bara tenta som examination. Och det var kanske 3 teoretiska mål, alltså kunskapsmål. Och så var det typ 12 färdighetsmål. Och jag skulle testa de här 12 färdighetsmålen på tenta. Och då var jag så här, men okej, om vi kallar en 3 dagars praktiskt genomförande för en tenta, då kanske det går. Men de kan inte sitta,
liksom,
de kan inte sitta med papper och penna och skriva det här. Så att, men precis, då blir det en laboratorium. Då borde jag stått det.
Ja. Ja. Men det är ju där. Man får renskriva sig. Skriver man bara tenta så kan ju någon påstå, vad är en tenta?
Ja, det är alltid tolkning.
Ja, det är skriftlig, den är muntlig, den är... Och på tal om det här med, som jag pratade om för att om någon har skrivit en tenta eller inte kan klara av en tenta.
Mm.
Det här har vi också diskuterat här om dagarna. För vi har ju en Lia hos oss som kanske var utsatt för det här.
Mm.
Att om man inte klarar av tentan så det är det enda hon ska då klara av, hen, är att klara av tentan.
Ja.
Men då är man ju på det där att då mäter man ju inte målet. För vi ska ju ge pedagogiskt stöd till de som behöver.
Ja.
Så om man inte klarar av att skriva en tenta bör man ju då få rättigheten att provas på ett annat sätt.
Ja.
Så det...
Och det är också, jag gillar att designa in lite gråzoner. Så att jag skriver gärna tenta för att vi sen ska kunna välja om den är muntlig eller skriftlig.
Ja.
Eller ha lite handlingsutrymme. För skriver vi för detaljerat, då har vi ju egentligen lovat det.
Ja.
Och med rättssäkerheten så bör vi hålla oss fast där. Men annars kan man ju anpassa det lite och hitta metoder runt det. Men sen, min känsla är att så här, myndigheten skulle aldrig komma och säga att nej, ni har kört lite fel examinationsmomenten. Eller anpassat det för att någon behövde ett annat stöd.
Nej.
Det kommer aldrig slås ner. Det viktigaste är att folk lär sig och att vi har ett bevis på det och att alla har testats på ett rättssäkert sätt så att inte någon får bättre eller sämre möjligheter att påvisa vad man har lärt sig. Återigen, ta bort, om vi kunde få bort exklamationsmomenten så skulle det lösa det. Men det tror jag inte heller händer.
Nej, det är en ny tanke inte jag har tänkt. Det måste vi prata vidare om.
Ja. Mm.
Ja. Förut var vi inne lite på, men när vi pratade om det, kopplingen mellan betygskriterier upp till examinationsmoment,
mm.
så kan vi fortsätta att prata om den andra röda tråden upp i innehåll och syfte. För mm. där kan jag också se att det är ganska mycket, du vet, det först står det, syftet med kursen är det här. Så finns det ett innehåll som ska vara ungefär så här.
Mm.
Och sen finns det mål som inte alls står med i innehåll eller går att kopplas dit. Har du upplevt det också?
Ja, väldigt ofta. Eller, framförallt så tycker jag att man skriver väldigt ordentligt om man tänker sig att kursen ska vara under syfte eller mål. Man har väldigt olika rubriker på det här, men någon slags beskrivning av kursen finns i början. Och där är man rätt detaljerad. Sen glömmer man bort saker som stod där när man kommer ner till de andra delarna. Så jag tycker det är väldigt vanligt. Och jag har levererat kurser där det finns mål som inte behöver examineras. Alltså att det är en tydlig lista med mål. Här är fem mål. Och det är bara fyra av dem som förekommer i betygskriterierna. Mm. Och per definition då så ska jag ju som lärare bara kolla betygskriterierna.
Ja.
För det är de som säger om man får G eller VG. Det är min checklista.
Ja.
Jag ska egentligen skita i målen.
Ja.
Men å andra sidan så ska jag också se till att de når målen under kursen. Men jag behöver inte testa det. Så att det är också lite sådär. Betygskriterierna sätter bokstaven. Så, om det ska vara G eller VG eller IGA. Bokstäverna.
Ja, då tänker jag att det absolut bästa är att betygskriterierna är lika ställda med målen.
Ja.
Och det har väl myndigheter också tyckt lite nu, eftersom det är okej att skriva på G i alla fall,
ja.
Uppfyller samtliga mål i kursen.
Ja, det finns ju dock en nackdel med det, och det är att målen inte alltid är formulerade med en nivå, så att det är svårt att veta. Alltså om det står så här, kunskaper om oss är en lista,
mm.
och så står det uppfyller målen, men på vilken nivå ska man kunskaper?
Ja.
Är det översiktliga kunskaper eller är det fördjupade kunskaper? Så att jag tycker att den mallen som har kommit ut, och det vet jag vet ju att det även är folk på myndigheten själva som är lite skeptiska till att mallen inte riktigt, alltså den lirar med förordning och föreskrifter, men den kanske inte är på den nivån som man från tillsyn vill att den ska vara på. Det är,
så att, har vi hört någonstans?
Har vi hört någonstans? Så.
Ja.
Vi läcker aldrig våra källor, så det vill tipsa på den. Så, nej. Men, och det man kan tänka på där tycker jag är att man faktiskt gör precis så, att man tar målen och så bygger man kriterier för varje mål.
Ja.
Och så har vi experimenterat nu. Jag har ju skrivit massa kursplaner i förra våren som nu levererar på. Och vi har ju faktiskt en kvalitetsgranskning på den utbildningen. Och det ska bli väldigt kul att se om det tycker om det. För där har vi ju faktiskt beskrivit mål och betygskriterier på samma ställe. Alltså vi har ju valt att skriva ett mål. Och sen har vi skrivit en G-nivå och en VG-nivå på målet. Alltså inte gjort en helt ny formulering. Utan vi har sett till att alla mål måste ha en G och eventuellt en VG-nivå.
Eventuellt.
Och det ska bli kul att se deras feedback på den. För de kommer ju titta på kursplaner. Det blir kul att se om det går hem liksom.
Vi är lite inne på nu tycker jag hur detaljerad en kursplan ska vara.
Just det.
Vad tycker vi där? Jag kan själv tycka att vi pratar lite om att vi ska försöka att skriva luddigt på ett sätt, men det måste vara tydligt så att vi kan använda det.
Mm.
Och ju mer mål vi har eller betygskriterier, ju mindre frihet har vi i kursen på något sätt.
Mm.
Men vad tycker du?
Alltså jag har ju också svängt i det här. Jag har ju jobbat med, jag har ju hållit YO-kurser i 13 år i år. Och i början så var jag väldigt noga med liksom regelverket och kursplanen och sånt. Och tyckte att den skulle vara tydlig. Och sen så kom jag i ett läge där man kände att så här, men det är jobbigt när den är väldigt tydlig. Det blir så lite frihet att leverera. Och nu är jag tillbaka till att det är jätteskönt om kursplanen är väldigt strukturerad och ändå relativt detaljerad. För då har vi en tydlig överenskommelse. Klassen vet vad de förväntar sig, utbildningsledaren har koll på vad som kommer ingå, läraren vet vad de ska leverera och ledningsgruppen vet vad de har beställt. Så att jag är lite för detaljerna, men jag börjar också gilla att den kanske är kortfattad och tydlig och gillar ett mer lätt språk. Att jag är ju lite mer trött på de här, det vi kallar för SEQF-formuleringar, att det liksom kanske gjort det luddigare igen. Fast man försökt göra det tydligare. Så att, jag vet inte vad mitt svar är. Just nu är jag väldigt förtjust i att det är mer detaljer. Så, jag tänker så här. Runt hela liksom, detaljerna så finns det två viktiga grejer att se på. Det ena är, har vi lite detaljer, då får vi ju frihet i vad den ska innehålla. vi vet ju, och det här du har ju varit mer utbildningsledare än jag har varit, hur svårt det är att rekrytera lärare.
Mm.
Och det här gör ju att har vi en luftig kursplan så kan vi ta in någon som kan typ det området. Alltså man nästan tänker rubriken på kursen. Och så är det någon som säger så här, det här kan jag, och så kör den lite på det, om den är väldigt luftig. Och då slipper vi problemet med att det är svårt att hitta föreläsare. På väldigt många utbildningar så är det ett stort problem. Men då kan vi inte riktigt vara säkra på att vi möter arbetsmarknadens behov. Och jag tycker att vi måste ha en kursplan som är så tydlig att när de har gjort allting, alla kurserna, och klarat dem, så kan de det de behöver för att gå ut och jobba med det här. Mm. Så att tillräckligt mycket detaljer för att vara säkra på det, men inte mer.
Ja, och då tänker jag, och det är väl kanske kopplingen till att jobba med det här i ledningsgruppen, för att om vi kanske kan få till bra mål eller betygskriterier då, som är få men ändå ger en rätt riktning.
Mm.
På något sätt, så att man kan på något sätt, för jag känner att ibland så vräker man bara på nästan, om ni hänger med på den här, att vi har massor med rubriker och sen underrubrikerna på målen är med också som mål.
Just det.
Att vi istället liksom flippar upp det till att vi bara ser rubriken. Men mm. tydligt nog för att kunna examinera det. För ja. Det är ju där den lilla gränsen är på något sätt. Vi måste kunna examinera målen.
Ja.
Betygskriterierna.
Mm.
Svårt.
Mm. Men det, och det är så här. Det är inte lätt. Ja. Jag har ju kört passet kring kursplanen på UL-utbildningen nu. Alltså, ja. Är det 2 år? Eller ja, vad är det nu? Och jag ska köra 2 gånger i mars också. Jag tror det.
Ja,
det
är 2 år. Ja, det är 2.
Ja. Och det är ju en sån här dag där alla både svettas lite grann över liksom, oj vad mycket det är att tänka på runt kursplaner. Men också det här att man kanske öppnar upp, jag gillar att öppna upp ögonen för att det är en viktig grej. För det är ju här man har kontroll, och som utbildningsledare har vi ju ansvar för att vi ska ju försörja branschen med rätt kompetens. Mm. Få folk i jobb inom rätt område. Och det här är styrmedlet. Mm. I min värld så är kursplaner det viktigaste styrmedlet för det. Och att man då måste jobba ihop med en ledningsgrupp och göra allt det här och hitta balansen. Mm. Och det låter jobbigt när vi säger det. Så istället för att blunda för det så måste man kanske börja hitta utrymme att jobba med det.
Ja, och lära sig hur en bra kursplan verkligen kan se ut. För jag tror inte att den behöver vara jättejobbig.
Nej, jag
den behöver inte vara jättedetaljerad enligt mig.
Nej.
Utan bara, det är mer att man ska kunna skriva den på rätt sätt så blir den, och sen hålla den här röda tråden. Ja. Ända nerifrån betygskriterierna upp till vad kursen heter.
Nej, men precis. Och det, jag tycker inte det tar så mycket tid att skriva en kursplan. Alltså det som tar tid är ju att kanske förstå vad branschen behöver. Och det har vi säkert redan gjort när vi skrev utbildningsplanen. Mm. Alltså vi vet det här sedan tidigare. Men kan vi inte alla tillsammans i det här jobba, alla som utgör mig, och försöka liksom vända perspektiv på kursplanen. Det är inte ett jobbigt dokument som ligger någonstans som vi sen skickar till en lärare som vi hoppas att de gör.
Kan vi bara lägga ut massor med kursplaner som man får rejta?
Ja, det vore kul.
Sen typ Uber-rejtning.
Ja, ja, nej, men då liksom så här, vi måste börja se kursplanen som något mer centralt. Vi vet att det är jättemånga som gör det, så alla som lyssnar på det här behöver ju inte vara rädda. Så, men jag upplever av alla ställen jag varit på under alla år att kursplanen blir lite sekundär. Det är viktigt att det står den i klassrummet. Det är viktigt att klassen är glada, att de känner att det var kul.
Mm.
Liksom. Men jag fokuserar väldigt mycket på kursplanen då.
Mm.
Så har vi sagt det.
Ja.
Brandtalet.
Ja. VG, Tobias.
Ja.
Det är ju en sak som många pratar om. Alltså vi tittar på betygskriterierna. Så ska det finnas IG, G och VG.
Ja.
Och streck om man inte överhuvudtaget har varit med någonstans. Någon
inte, och det inte finns någonting att mäta på överhuvudtaget.
Sådana man inte vågar rekvirera för.
Mm.
Typ.
Ja,
men VG tycker vi ändå är värt att nämna här. För att jag har nog inte hört någon som tycker att VG bör finnas med. Jo, studerande som är lite elitistiska och tror att betyget är viktigare än att få ett jobb.
Ja, och det här är väl, det knyter jag lite till det vi pratade om förut. Att man liksom, precis som att studerande förväntar sig att det finns en tenta på varje kurs, så är det liksom, många har med sig en förväntning att jag ska ha högsta betyg i varje. Och så blir det viktigare att man får VG än att man tränar upp det man behöver kunna för sin yrkesroll. Och det är väl lite där, vi kan väl säga att vi har lite kritik mot VG-grejen.
Alltså, ja, väldigt mycket kritik. Om jag fick välja skulle jag säga, skulle jag be alla som står för lagen och ta bort det där. För det ger bara skit för alla inblandade.
Ja.
De studerande fokuserar på fel sak.
Ja.
De vill ha betyg, höga betyg. Och det är inte det viktiga. De Vi kan inte heller, eftersom har man satt ett GEA så kan ju inte någon få VG.
Nej.
Så där blir det konflikter mellan studerande och utbildningsledare ibland, har jag sett. Och sen tycker jag också, om man tittar på SIQF, som vi inte har pratat så mycket om, av, för att vi inte vill det helt enkelt, idag.
Det är ett helt program. Eget ämne.
Ja. Så om nu kanske jag skiter i ett skåp här, men om man säger att G ligger på nivå 5. En utbildning ligger på nivå 5.
Mm.
Då är G nivå 5.
Just det.
Ja, och sen kan vi säga att sen finns det ju en nivå 6, en annan utbildning.
Mm.
Vad är, om G är nivå 5, vad är VG på nivå 5 utbildningen?
Och du fiskar efter att vi, liksom, att vi går en bit mot.
Ja, är vi 5,5 då eller?
Ja, men kanske. Ja, men jag brukar alltid säga, och jag börjar alla mina kurser, jag försöker alltid coacha studerande när jag håller kurser i liksom hur de ska se på betygen.
Mm.
Dels brukar jag prata om, så här ser kursplanen ut, och när ni når G, då är det en säkerställd nivå för att ni ska klara yrket. För har man G på alla kurser, då får man en examen, och får man en examen så kan man klara utbildningen. Så det är ju helt rätt att den ska ju vara på den utbildningsnivån är.
Mm.
Och VG är ju liksom med beröm, eller lite bättre så. Och när jag skriver kursplanen så brukar jag hitta VG, då är det så här, om ni hade 5 personer som kunde det här, vem skulle ni plocka ur den här gruppen? Vad är faktorer som gör att de är bättre? Så att nu, jag har precis hållit massa kurser i så här statistik och analys, och då är det så här, om alla de här kan göra det, alla klarar av jobbet och gör de här grejerna, vad får de att sticka ut? Varför skulle du hellre anställa den där än den där? Och så brukar jag tänka när jag sätter upp VG-kriterierna.
Mm.
Och med den faktorn så kan man ju tycka att det borde gå upp lite grann i nivå också. Men jag är ju... Vi ska inte vurma över KY-tiden.
Nej, men det där var en bra grej.
Men på KY, då kunde vi i alla fall bestämma att för varje kurs, om det fanns G eller VG som högsta nivå. Och då gjorde ju alla så att de körde G på lian i alla fall.
Mm.
För lian är också en sån här hopplös sak att sätta VG på. Det är ju svårt. För jag menar, folk har varit ute och det är olika förutsättningar på olika arbetsplatser och sådär. Men ja, det vi inte sa nyss var väl också att det äter ju så mycket tid av lärarna.
Ja.
Vi båda har ju jobbat mycket med att ansvara för lärare och planera och liksom sköta. Mycket av arbetstiden går ju åt till att göra examinationsmoment och VG-frågor på en tenta då, till exempel, som vi precis har sagt är dåliga. Men ja, men ibland har man tentor eller uppgifter, men någonstans måste de ju kunna visa på den här högre nivån.
Ja, och jag tror också att folk ska bli anställningsbara genom YH.
Ja.
Och det är det vi ska nå.
Ja.
Och då kvittar den om det är VG eller G. Och jag tror inte någon tittar på de där betygen, om jag ska vara ärlig.
Nej. Jag har inte all historia med här,
nej,
men jag är rätt säker på att VG trycktes in för att man var i Bologna-processen och alla de här grejerna. Och med SEQF-processen här nu så är det ju för att vi fortfarande väntar på att YH-betyg ska vara översättningsbara in i det akademiska systemet. Så att vi kan säga att liksom, ja, men det här är en bas. Du kan använda din YH-utbildning som en grund till en annan examen,
mm,
typ en kandidat. Och med det tänket så förstår jag att man vill ha VG för att högskolan har VG och sånt där. Men varför har de VG?
Ja,
alltså, det kan vi ju ifrågasätta hela...
IO liksom, kan väl gå i bräschen här, ja, och
ja,
verkligen göra något bra. Så jag tycker att vi ska... Ni som lobbar, framförallt myndigheten säger jag då, mot då utbildningsdepartementet eller vad det nu är,
mm,
myndigheten och sen Yrkeshögskoleförbundet borde ju verkligen göra allt som går, om ni frågar mig,
ja,
att ta bort det här VG.
Jag är också intresserad av, om det nu är någon liksom som är mer på den politiska sidan som har koll på det här, jag skulle vilja veta vad de största hindren är.
Ja.
Alltså för att det har ju säkert lobbats för, men
ja, det var det.
Någonstans så, dels så finns det ju, alltså SEQF kommer ju från EQF som en europeisk standard, så, mm, men det är ju klart att det här säkert måste kanske upp på en annan nivå för att vi måste följa saker, men jag tror inte det har diskuterats tillräckligt.
Nej, absolut inte.
Det är ingen som har, det har varit för lite mer i de här gräsrötterna där vi rör oss med kurserna som genomförs.
Ja.
Och jag tror att de flesta av er som lyssnar på det här, som sitter som utbildningsledare eller lärare eller ja, kanske student också, känner att det är bara en massa mer trassel med det här. Men mitt tips då, om vi ska ta ett knep så länge, så är det ju att man behöver ju inte, man kan ju välja mycket man ska mellan G och VG. Det finns inga krav mer än att det ska vara en skillnad och en relativt tydlig skillnad mellan G och VG, så att man förstår när man får vilket betyg. Men det behöver inte vara en stor skillnad.
Nej, och VG-kriteriet kan ju vara 1.
Ja, ja.
Och det kan vara väldigt speciellt.
Ja.
Så att vi bestämmer ju själva vad som står i kursplanen.
Ja, och därför är det ju ingen säkerhet att någon som har VG egentligen är,
nej,
markant bättre.
Nej.
Den måste stegra någonting lite grann.
Ja.
Ja. Men, och därför tycker jag så här, titta på kursplanen då, om antingen avgör att det ska vara lätt för alla att få VG. eller gör det väldigt tydligt att det är en helt annan nivå. Så att det bara blir tydligt.
Sen träffade jag en lärare faktiskt som sa en annan bra grej. Och det var att jag lägger all min undervisning på VG-nivå.
Ja, okej. Man satsar på att alla...
Alla vet, ingen vet om något annat.
Nej.
Och sen klarar de sig inte riktigt, då brukar det bli G.
Ja, det är också ett smart sätt att klara på.
Ja. Det tycker jag var en jättebra idé. Hoppas du lyssnar på det här och kommer ihåg att det var du som sa det. men och det kommer ju faktiskt snart nya föreskrifter om kursplaner, har jag hört. Och vad de kommer innehålla har jag inte en aning om, men en sak är jag väl säker på att
VG är kvar.
VG är kvar.
Det får vi leva med.
Ja, så är det nog. Ska vi se. Okej, vi tänkte dra några slutord.
Mm.
Här, och vi tänkte, eftersom vi tycker ibland lite olika också, så kör vi en varsin.
Ibland.
Ja, men vi brukar ju resonera mycket, så det är därför vi kommer fram till slutsatser.
Mm.
Jag skulle vilja säga att vänd på kursplanen. Alltså det som står längst ner är oftast betygskriterierna. Jag tittar mest på betygskriterierna, säger jag. För det är de vi måste bemöta när vi får ett problem. En studerande kommer och säger, jag har fått fel betyg.
Ja.
Då måste jag kunna säga varför den har fått det betyg den fått, och då måste jag ha koll på betygskriterierna och hur de har grötat sig upp i kursplanen. Så därför tänker jag, vänd på kursplanen, titta på betygskriterierna och sen fixar ni allt annat under det. Det andra är, och det hör väl ihop med det här, att se till att det finns en röd tråd genom hela kursplanen. Att man verkligen inte säger emot sig i kursplanen. För det ser jag så ofta. Man säger att man ska uppnå saker i innehållet som man sedan inte alls bedömer. Och varför ska vi då ha med det om vi inte ska bedöma det?
Just det.
Vi kan väl addera saker. Först så gör vi klart alla betygskriterier. Sen kan ju den läraren få lägga in lite vad den vill. Men skriver vi vad det ska innehålla och vad det syftet är som inte går att bedöma eller ska bedömas, det blir jättekonstigt tycker jag. Så sluta med det.
Det sätter ju fel förväntningar.
Ja.
Alltså då kommer ju de som i klassen tänka sig, åh, jag får lära mig det här.
Ja, men det...
Och sen så behöver inte läraren prioritera det.
Nej.
Det blir jättekonstigt.
Det kommer man inte göra. Och det sista då är, se till att det är bedömningsbara mål. Så läraren verkligen kan bedöma betygsystemet.
Jätteviktig grej.
Det var mina. Ja. Tobias.
Och jag håller ju med om det du säger. Och jag, eftersom jag har varit med på lärarsidan, så vill jag säga att det här är en uppmaning till alla er som är utbildningsledare. Att det här är ett jätteviktigt verktyg, både för att prata med läraren om vad kursen faktiskt ska innehålla. Och jag tror att fler behöver bli bättre på att säga till läraren, titta på betygskriterierna. För det är lätt att man börjar leverera en kurs utifrån vad den heter eller vad det står i beskrivningen. Så att, samma sak där. Se till att läraren planera lite nerifrån och upp. Att vi hittar liksom betygskriterierna som ett fokus. Och det för oss in på att kanske sluta prata om så här, personen fick G på tentan, därför får en G på kursen. Utan vad testade tentan och varför fick man de här betygen? Så att man är på betygskriterierna där också. Men med det vill jag ha sagt att det här tycker jag är det viktigaste styrmedlet. Att försöka hitta mer avsatt tid. Titta mer frekvent på kursplanerna. Låt dem utvärderas. Gör en aktivare diskussion i ledningsgruppen runt det. Så att de är riktigt bra. För när kursplanerna börjar svaja, då har jag alla gånger jag sett det, så tycker jag att utbildning svajar och det blir sämre utvärdering från klassen. Lärarna blir liksom mindre nöjda och orkar inte riktigt vara kvar och hålla kurser och sådär. Så att jag tycker att det här är liksom det som får det att rulla på bra. Det är lite smörjmedlet i utbildningen.
Bra. Men det var väl allt för när det gäller kursplaner, den här podden.
Ja, jag tror vi nöjer oss där. Vi har ju hur mycket mer som helst att säga.
Ja. Och vi får se vad ni säger. Men nästa gång tänkte vi ta tag i antagningen. Och Tobias, din spontana reaktion var, men det var tråkigt. Men sen började vi prata om det lite.
Ja.
Och då var det inte så tråkigt längre.
Nej, det är för att det tycker du också, att det är tråkigt att sitta och gå igenom alla betygsdokumenten på alla.
Ja.
Men det är kanske inte så tråkigt med själva principen runt det.
Nej, precis. Prata urval och mycket saker finns att prata om.
Ja, som vi sa när vi pratade lite före här, att liksom, nu har vi pratat om hur vi får ut folk med rätt kompetens, hur det här styr det här. Nu, nästa gång pratar vi lite grann om hur vi får in rätt folk.
Ja.
Så, vi har pratat om hur de kommer ut rätt. Nu ska vi prata om hur vi får in rätt personer liksom, till det här.
Det.
Och det tror jag kan bli väldigt kul snack också.
Så har ni idéer?
Ja, dels har ni frågor runt det eller så här, tankar kring antagning, urval, hör av er till oss. Alltså, vi postar ju ut den, ni kommer säkert hitta podden genom att vi har postat ut den någonstans. Så hör av er till oss i de kommentarerna. Vi försöker bevaka det som kommer in. Men också om ni har frågor på det vi gjorde idag, det vi pratade om. Så tänker jag, ställ frågor på det, vi kan försöka svara så gott det går. Men det kanske också finns underlag till en hel podd till. Ni kanske vill prata ännu mer om betygssättning eller något annat. Så kan vi ju dra på det också. Men vi vill ha in feedback från er. Vi fick en del redan efter första. Mm. Så vi hoppas ju på mer här nu. Så ja, in och aktivera det här också. Så ja, tack för idag.
Ja, tack så mycket.
Tack för idag.
Hej, hej.
Ha det bra. Hej då. Spelar nog in innan. Kursplan.
Hela dagen.
Jag tycker du sjunger in i
lite humor ska vi ha.
Lite humor.
Du spelade in det här nu, så ja, kan du väl använda
det.
Klippa det.